Ja, tack så mycket för inbjudan att få predika den här söndagen. Vi kom hit innan, en stund innan gudstjänsten. Det fanns ingen talarstol, så jag har varit nere i köken och hämtat min egen talarstol. Det går inte att predika utan sin egen talarstol. Det är ju så, vi har våra religiösa ritualer allihopa. Nej då, det var lite lättare än att ha allting i handen. Kalle, han kan ju ha många bollar i handen, men jag lyckas inte få. Det hade blivit en salig röra. Tack så mycket Kalle själv, det är alltid roligt att jobba med dig också på Uppåkra, och vi har jobbat på samma avdelning innan ju. Sen blev du ju förflyttad, jag vet inte varför. Jag tror inte du hade misskött dig. Det har nog mer andra orsaker. Men tack så jättemycket för att jag fick förtroende att få predika den här förmiddagen. Jag fick ett ord för, ja, det är nog 2 månader sedan. Ett ord som jag kände, det här ska jag ta upp när jag ska predika vid nästa tillfälle. Nu blev det inte riktigt så, för jag har predikat en gång tidigare i församlingen, i missionsförsamlingen. Men när det kom till det här tillfället så kände jag att det är det här ordet som Gud har lagt på mitt hjärta för den här söndagen. Och jag tror att kanske Gud kan tala in i ditt liv också, i din situation, i din omständighet. Så jag ber dig att du ska vara vaken, alert i din ande och lyssna på det som sägs, pröva det som sägs och ta till det som är gott, positivt. Om du hittar något, kanske svårt. Ska vi be tillsammans. Jesus, tack för den här morgonen. Tack för att solen skiner på oss igen, och tack att värmen den strålar in på oss på ett fantastiskt sätt. Du har fött naturen till liv ännu en vår, och vi tackar dig för din tacksamhet, din trofasthet emot oss. Vi är tacksamma dig för att du låter solen värma naturen och allting få liv igen. Och jag ber att det skulle vara samma sak i våra liv. En ständig vår, en ständig grönska, en ständig tillväxt, en ständig förnyelse, en ständig längtan efter att få bära frukt. Tackar dig att du kan tala till oss, och du talar till oss just nu, den här gudstjänsten. Hjälp oss att vara fokuserade på dig och lyssna in vad du säger, helige ande, in i våra liv, in i våran situation, personligen. Amen. Ja, nu har inte jag sagt vilket ord jag skulle predika över. Och det kommer nu. Ordet är först. Först. Det är det ordet som jag upplever Gud har talat till mig om. Fredrik, sätt mig först. Och han säger samma sak till dig personligen. Sätt mig först. Sätt mig främst. Sätt mig högre än allt annat i livet. Det är det ordet som Gud har talat till mig om. Har ni också varmt och skönt här nere? Solen är en ganska gött här uppe. Vi bjuder på det. Tack ska du ha. Vi tillhör ett folk som tillber den levande guden. Eller hur? Vi tillhör ett folk som tillber den levande guden. I Mika 4:5 så kan vi instämma med de orden som Mika skriver där. Ty alla andra folk vandrar vart och en i sin Guds namn. Men vi ska vandra i Herrens, vår Guds namn. Alltid och för evigt. Men vi som är Guds folk, som är den levande Gudens folk, vi ska vandra i hans namn. För alltid och för evigt. Och det är inte alltid lätt. Kanske du känner likadant som mig. Det är inte alltid lätt. Det är lätt i en kyrka, vi lovsjunger Gud, vi prisar honom, och det är jättelätt. Och det är jätterätt. Men så kommer man till sin arbetsplats, kommer man till sin fotbollsförening, kommer man till sin, vad nu det kan vara. Olika omständigheter där man ska stå upp för sin tro. Olika vägval man gör där man ska bekänna färg. Och då kanske det är lätta. Det rätta inte kanske alltid är det lätta. Och vi lever i ett samhälle, vi lever i ett land där sekulariseringen är väldigt påtaglig. Alltså sekularisering. Sverige tillhör ett av de mest sekulariserade länderna. Det är ett jättesvårt ord. Men det innebär ett land som har varit kristet. Ett land som har rörts av en folkväckelse. som har varit en bekännande kristen nation ute i fingerspetsarna, håller på att tappa tron fullständigt. Gränserna suddas bort, Guds solet suddas bort, Guds tillhörigheten, den falnar. Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna i hela världen. Och i det landet, där lever vi, där verkar vi, där ska vi ställa oss upp och säga: Gud, jag sätter dig högst. Ibland är det rätta inte alltid det lätta. Och står man upp för sin tro, vågar man stå upp för sin tro, ibland jobbar kompisar i olika sammanhang, så kommer man mötas av påhopp. Du kommer att mötas av ifrågasättande. Du kommer att mötas av olika förlöjliganden. Alltså, hur kan du tro på Gud? Jag har själv fått den frågan flera gånger. Så ofta har jag faktiskt reflekterat över den de sista veckorna. Att den har kommit så många gånger. Hur kan du tro på en Gud? Tror du verkligen på mirakler? Tror du verkligen på det? Hur kan du tro på att han finns? Hur kan du tro att Gud kan tala till dig? Den kommer så fort som du vågar, och vi vågar sticka ut hakan och säga att jag tror på en levande Gud. Då kommer den. Men hur då? Och jag är glad att den kommer, för den ställer också en möjlighet att kunna svara tillbaka. Jo, så här tror jag att det är. Så här har jag upplevt att det är. Det här är min erfarenhet. Det här är min sanning. En av låtarna som spelas väldigt flitigt på radion just nu, ni som lyssnar på radion, jag har det på jobbet ibland. Ibland får man knäppa av och byta kanal. Men en låt som ramlar på ibland, det är The Arks låt Breaking Up With God. Den snurrar väldigt ofta nu. Breaking Up With God. Alltså, det är en engelsk text som handlar om att göra slut med Gud. Jag bryter relationen med Gud. Jag går vidare, jag lämnar Gud. I'm breaking up with God. Och det kanske är lite bekräftar det som Sverige är just nu. Jag klarar mig själv. Jag går vidare. Behöver ingen Gud som är över mig. Och precis i det här skeendet, precis i den här situationen, så är det så att Gud säger till oss, och Jesus säger till oss: jag kallar dig att ropa ut från hustaken. Jag kallar dig att vara salt i förruttnelsen. Jag kallar dig att vara ett ljus i mörkret. För den här tiden, för den här generationen. Och vi tror att en väckelse ska komma tillbaka. Vi tror att människor ska börja söka Gud på ett nytt sätt. Och jag tror på 2012 för det här samhället. Jag sa det till Anna-Maria hemma. Tänk om vi skulle börja be, och jag har delat en missionsförsamling med. Tänk om vi skulle börja be för år 2012. För det är exakt 100 år sedan den stora väckelsen var i Skillingeryd förra gången. 100 år sedan. Vinterhalvåret, Victor Johanssons minnesbok, om jag läste den, han beskriver väckelsen i Skillingeryd. Över 200 människor ger sitt liv till Jesus Kristus under vinterhalvåret 2012. Det skakade om hela samhället. Det var inte 3 000, 4 000 invånare i Skillingeryd på den tiden. Men det står över 200 människor gav sitt liv till Jesus under den vintern 1912. Det är 100 år sedan nästa år. Tänk om vi skulle få den passionen och börja be och börja vittna frimodigt. Och bli en stark församling. Ordet som jag har fått är först. Att sätta Gud först. En text som jag har kommit till är från femte Mosebokens åttonde kapitel. Ett sammanhang där de är ute i öknen. Och man får lagen på Sinai. Och medan Aron och gänget väntar på Mose att komma ner, så blir de otåliga. De tillverkar en guldkalv. Och Mose, han kommer ner, bryter stentavlorna och gör upp med folket. Gör upp med den här guldkalven. Han återvänder upp till Sinai och får nya stentavlor. Alltså, det visar ju bara hur det kan vara ens eget liv. Man längtar efter, eller hur, man längtar efter att sätta Gud först. Men det är inte alltid det lätta, även om man vet att det är det rätta. Och i åttonde kapitlet så skriver så står det så här. Det är ganska många verser, så häng med här nu. Alla de bud, 15 Mosebok 8:1. Alla de bud som jag idag ger dig ska ni vara noga med att följa. För att ni må leva och bli talrika och för att ni må komma in och ta i besittning det land som Herren med ed har lovat era fäder. Gud talar om löfteslandet som de är på väg tillbaka igen. Så skrev han så här. Kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig så, och så lära känna vad som var i ditt hjärta. Om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra och han gav dig manna att äta. En mat som varken du eller dina fäder kände till. För att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd utan av allt som utgår från Herrens mun. Så fortsätter han. Dina kläder blev inte utslitna och din fot svullnade inte under dessa 40 år. Bra tyg. Du ska veta i ditt hjärta att Herren din Gud fostrar dig. Så som en man fostrar sin son. Och du ska hålla Herrens, din Guds bud. Så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom. Så fortsätter han. Ty Herren, din Gud, för dig in i ett gott land, med vattenbäckar, källor och djupa vatten. Som flödar fram i dalar och på berg. Det är ett land med vete och korn. Med vinstockar, fikonträd och granatträd. Ett land med ädla oliver och med honung. Ett land där du inte ska äta ditt bröd i fattigdom. Och där ingenting, säger Gud, ska fattas dig. Ett land där stenarna är av järn och där du ska bryta koppar ur bergen. Du ska äta och bli mätt. Och du ska prisa Herren din Gud för det goda land han har gett dig. Ett gott land som Gud erbjuder Israels barn när de kommer tillbaka. Så fortsätter han. Så säger han så här, se till att du inte glömmer Herren din Gud. Se till att du inte glömmer Herren din Gud. Utan håller hans bud, föreskrifter och stadgar som jag idag ger dig. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem. När din nötboskap och din småboskap förökas. Och ditt silver och guld och allt annat du har förökas. Då må ditt hjärta inte bli högmodigt så att du glömmer Herren din Gud som förde dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Det var han som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen, bland giftiga ormar och skorpioner och över torr mark utan vatten, men som lät vatten komma ut ur dig ur den hårda klippan och som gav dig manna att äta i öknen, en mat som dina fäder inte kände till. Detta för att ödmjuka och pröva dig för att sedan göra dig gott. Du ska inte säga i ditt hjärta, min egen kraft och min hands styrka har skaffat mig denna rikedom. Du ska komma ihåg Herren din Gud, till det är han som har gett dig kraft att förvärva rikedom. Därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har slutit med dina fäder, så som det är idag. Amen. Det var ett långt sammanhang. Gud talar om att mitt i allting som du kommer få, glöm inte bort mig. Sätt mig högst. Det finns vissa områden här i den här texten som talar om att var vi ska sätta Gud först någonstans. Jag är medveten om att vi hinner inte gå igenom alla de här områdena under en predikan. Låt mig bara snudda vid några stycken av dem. Det är 6 stycken områden som jag ser i den här texten. Det första är att vi ska älska Gud helhjärtat. Vi ska älska Gud helhjärtat. Det innebär att före alla andra människor och före allt annat som kan fylla vårt liv. Så ska vi sätta Gud högst. Sätt mig först, säger Gud. Det andra som talas om i den här texten, det är att vi ska sätta Gud först med våran vilja. Vilket innebär att vi helt utan förbehåll ger oss till honom. Det tredje området är att vi ska sätta Gud först med vårt förstånd. Vi har fått ett förstånd allihopa, även om det varierar lite ibland. Så är det faktiskt så att vi har fått ett förstånd. Och det här förståndet, det är gett till oss att vi ska inse och vi ska förstå vilka vi är och vad vi äger. Alltså vi har fått begåvning, vi har fått hälsa, vi har framgång, vi har våra karriärer och så vidare. Och vi måste förstå att det här är gåvor ifrån den levande guden in i våra liv till oss. Gud har gett dig hälsa, det är en fantastisk gåva. Gud har gett dig framgång, det är en fantastisk gåva ifrån Gud. Gud har gett oss en begåvning, det är en gåva ifrån Gud. Till vad? Jo, att använda till allt som vi har i livet. Både till nytta och till nöje. Allting, alla livets områden, så kan vi förstå att allt vi är och allt vi har, begåvning och hälsa, framgång, det är gåvor från en levande Gud och en generös Gud som vi använder till nytta och nöje enligt hans regler. Inte våra egna regler, men till hans regler. Fjärde området, det är med våra kroppar. Genom att vi erkänner att våra sinnen och kroppens alla funktioner faktiskt är en fantastisk gåva ifrån Gud. För att vi ska kunna njuta och uppleva tillfredsställelse i tillvaron så som Gud ursprungligen hade tänkt. Vi kan faktiskt njuta av livet utan att få dåligt samvete. Vi kan äta en god tallrik mat. Vi kan gå ut i skogen. Vi kan se oss omkring och känna att det här är ju fantastiskt. Vilken gåva. Och jag sätter dig Gud högst för allting som jag har i tacksamhet. Jag vill inte ta det för självklart. Men allting som jag har omkring mig, det tackar dig Gud för att du har gett mig. Kommer det femte området. Ett känsligt område. Våra pengar. Jag ska gå in på det lite senare här. Genom att vi förstår att allting som vi äger, alla tillgångar som vi faktiskt har, ytterst kommer ifrån honom, och att vi är förvaltare och inte ägare, så är det ett viktigt område som vi ibland måste ta itu med tydligt i våra liv. Att jag sätter även dig högre än mina tillgångar, mina pengar. Det sjätte området, med våran tid. Och det här är ett beslut som vi kan ha med oss i vårt bakhuvud hela tiden. Att tjänst inför Gud och tjänst inför medmänniskor, det är det yttersta syftet med mitt liv här på jorden. Mitt yttersta syfte för mig här på jorden, det är att betjäna dig Gud. Älska dig Gud och betjäna medmänniskor. Och ni behöver inte vara oroliga, jag ska inte gå igenom alla de här sex områdena. För då hinner det bli solnedgång innan pastor Fredrik är färdig här framme. Men låt mig snudda vid några stycken av de här. I Matteus 22 så finns det ett välkänt bibelord. Vi har faktiskt fått höra det tidigare den här förmiddagen. Där kommer en farisé, en laglärd till Jesus, och ska sätta honom på prov. Han vet att i det gamla testamentet, i det gamla förbundet, i den lagen som han lever i, där fanns det och finns det över 600 olika bud. Och så kommer han till Jesus och han sätter honom på prov, spänner ögonen i Jesus och säger han: säg mig, vilket är det viktigaste budet? Det finns 600 att välja på. Vilket är det viktigaste budet? Säger han till Jesus. Och han är säker på att Jesus kommer bli svarslös. Då står det så här. En av dem, en laglärd, i vers 35, ville sätta honom på prov och fråga: mästare, vilket är det största budet i lagen? Kom ihåg, det fanns 600, över 600 att välja på. Och så svarar Jesus så här: du ska älska Herren din Gud av vad då? Hela ditt hjärta. Hela ditt hjärta. Av hela din själ och av hela ditt förstånd. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är ganska heltäckande. Det innebär varenda rum i vårt hjärta. Det innebär att vi är varje nyckel till vårt hjärtas rum till Jesus. Och ibland så är det jobbigt. Ibland är det en kamp. Nej, det där vill jag hålla för mig själv. Det där är jag herre över. Den där bestämmer jag över. Nu ska jag göra så här och så här. Och Jesus säger: du ska älska Gud av hela ditt hjärta. Ge nycklarna till Jesus. Lås upp varje dörr. Behåll ingenting för dig själv. Att älska Gud helhjärtat. Det är viktigaste budet, säger Jesus. För en tid sedan så läste jag det var faktiskt förra veckan, läste jag den här boken. Ni kanske har läst den. Det utspelades 98. Daniel och Paulina Brolin. Unga människor som brann för Jesus. Som sa att min vilja, det är att göra dig känd. De reste till ett väldigt farligt område i Kaukasusområdet i Dagestan. Och de blev ganska snart kidnappade. Och det här var ett av de stora nyheterna under 90-talet. Hela Sverige följde dem. De satt i sin fuktiga jordkällare i 165 dagar. Och en fantastisk berättelse med hur Gud kan vara med i sådana här situationer. Och det som jag slogs av och talade till mig när jag läste den här boken, det är deras trofasthet mot Gud. De visste det är min vilja att följa dig. Jag förtröstar på dig. Jag förtröstar på dig. Och de bad för kidnapparna. De skrev, gjorde ett hjärta, de skrev: Jesus älskar dig på ryska. De hade ingen bitterhet emot kidnapparna, istället för bad de för dem. Även om de blev misshandlade och förnedrade. Och de kände ingen bitterhet i Gud. Jag vet inte om ni har läst den här boken. Det är en fantastisk vittnesbörd. 165 dagar i ett kidnappningsdrama. Och de satte Gud högst med deras vilja. Var beredda att betala det priset. Och riskerade sina liv bara för att få sprida evangeliet om Jesus Kristus. Alltså det är lätt att Jesus, han blir en person som är våran frälsare. Men inte våran herre. Men Jesus, han vill vara båda två. Han vill vara våran frälsare. Och han vill vara våran herre. Och när man läser om Daniel och Paulina så känner man att han är både våran frälsare och våran herre. Och så kommer vi till området med pengar. Och här ska vi göra en liten djupdykning. I det gamla förbundet så vet vi att det fanns offer till allt möjligt. Och vi vet att i Hebreerbrevet så talas om ett bättre offer. Ett fullkomligt offer. Ett slutgiltigt offer. Och det är Jesus Kristus. Han en gång för alla gick in och offrade sig för våran skull. För att ingen någonsin skulle kunna behaga Gud genom offer. Han är det fullkomliga offret, Jesus Kristus. I det gamla förbundet så offrades det olika offer. I andra Moseboken 34 och 36 så talas det om hur Gud säger till Israels barn. Han säger så här: det bästa av din marks förstlingsfrukter ska du föra till Herrens, din Guds hus. Så här säger Gud till dem: ni ska ta det bästa och offra till mig. Ta det bästa av förstlingsfrukterna. Och du ska föra det till Herrens, din Guds hus. Och jag tycker det är en tydlig bild och en indikation på den uppmaningen som Gud ger till Israels barn, att vi ska ge det bästa. Vi ska ge det främsta. Alltså Gud säger inte till Israels barn: ta det sista. Ta det som blir över, om det blir något över. Ta det som är lite felaktigt. Offra den halta killingen, den kan jag ta. Nej, han säger: ta det bästa. Ta det främsta. Ta det första. Offra det till mig. Han säger inte: ta det sista och det sämsta. Och vi vet att man skådade offret innan man offrade det. Man skådade det. Är det felfritt? Är det perfekt inför Guds ansikte? Och det vet vi också, att även innan Jesus offrades på korset så synades han. Och de som styrde i Jerusalem sa: jag finner inget fel på den här mannen. Han synades också. Men man skådade och man synade offren noga för att man skulle vara säker på att de skulle vara felfria, de skulle vara perfekta. Varför då? Jo, man ville ge Gud det bästa och det främsta. Det bästa och det främsta. Det skulle Gud få. Och vi kan ställa oss frågan: varför skulle Gud få det bästa och det främsta? Och vi kan ställa frågan till oss själva: varför ska vi ge Gud det främsta och det bästa? För han är värd det. För Gud, han är värd det främsta och det första och det bästa i våra liv. Och vad är det som händer? Och vad är det för någonting som sker när vi ger det bästa och det främsta till Gud? Jo, det indikerar våran inställning till Gud. Det indikerar våran inställning till Gud. Gud, för mig är du värdefull. Och jag vet att utan dig skulle jag inte vara någonting. Och den inställning till Gud som jag visar när jag ger honom det bästa av min tid, det bästa av mina pengar. Jag är tacksam för allting han har gett mig av framgång och begåvning och hälsa. Och jag är tacksam till Gud. Han har gett mig möjligheten att leva i det här landet. Äta god mat. Åka en god bil och så vidare. Gud, jag tackar dig. Och jag sätter dig främst. Jag tar det inte som en självklarhet. Jag tar det inte som en parentes. Att det bara ska finnas där. Det bara ska följa med mig som ett brev på posten. Det bara tillhör mig. Nej, jag tackar dig Gud för att du har gett detta till mig. Och vi bara rullar med många gånger i våra friköker. Ja, det bara ska finnas. Nej, Gud, jag är tacksam för. Och jag ger dig tacksamheten främst. För mitt jobb, min familj, mitt företag, mina pengar, mina möjligheter. Att jag får lön den 25:e. Att barnbidraget kommer den 20:e. Att pensionen kommer. Att jag har möjligheter. Än att bara ta allting som en självklarhet. Gud, jag sätter dig först. Och jag tackar dig för allting som du har gett mig. Hänger ni med? Tycker ni att det låter bra? Nej. Att älska Gud helhjärtat. Gud, jag älskar dig. Över allting annat. Över allting annat. Varför ska vi ge Gud det främsta och det bästa? Jo, därför att Gud, han är värd det. Han är värd det bästa. Han är värd våran tid, våra planer, våra prioriteringar, våra egendomar och våra pengar. Det säger honom hur viktig han är för oss. Och ända sedan de första människornas tid så har människor offrat till Gud. Men Paulus, han skriver i Romarbrevet 12:1-2 så här om att vi ska frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer inför Gud. Jag kan läsa det sammanhanget. Så förmanar jag nu er, säger Paulus, bröder och systrar, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och som ett heligt offer som behagar Gud, eran andliga gudstjänst. Paulus talar om att hela vårt liv är ett offer. Och han talar om att vi ska frambära våra kroppar som ett heligt och välbehagligt offer inför Gud. Och då den här texten vi läste tidigare i andra Moseboken, så påbjuder Gud vissa tillfällen för speciella offer. Och Herren har säger till Mose, se till Israels barn att de ska samla in en offergåva till mig. Den ska samlas in från dem som har ett hjärta som är villigt att ge. Vi hoppar lite fram och tillbaka här. Vi kan läsa den texten i andra Moseboken 25, vers 1-2. Och det offret i tabernaklet som skulle byggas. Herren sa det till Mose, se till Israels barn att de samlar in en offergåva till mig. Den ska samlas in från alla de som har ett hjärta som är villigt att ge. Intressant text. Att de som har ett hjärta som är villigt att ge. Det är inte säkert att alla har ett hjärta som är villigt att ge. Gud säger, de som har ett hjärta som är villigt att ge, de ska ge den här offergåvan. De som inte har ett hjärta som är villigt att ge, de behöver inte vara med i den här offergåvan. Gud säger så här, jag vill faktiskt inte ha deras offergåva. Jag vill ha en offergåva från dem som har ett hjärta som är villigt att ge en gåva till tabernaklet. Och så listar han upp vad det ska finnas i den här offergåvan. Guld och silver, koppar, mörkblått, purpurrött och så vidare. Fint lingard, gethår och så vidare. Gött. Olja till ljusstaken, kryddor för smörjelselampan. Smörjelseolja. Så det var ju en ganska lång lista för att liksom få igång det här tabernaklet. Men så säger han, om du inte har ett hjärta som är villigt att ge, då vill jag inte ha den gåvan. Och det är faktiskt så att det är inte självklart att alla faktiskt har ett hjärta som är villigt att ge. Och de människor som inte hade ett villigt hjärta, de var faktiskt undantagna det här offret. För Gud ville inte ha det offret. Och det är faktiskt så, jag läste på vårt offerkuvert idag, Gud älskar en glad givare. Gud vill inte ha gåvor ifrån oss när vi är sura och bittra och så. Gud är inte intresserad. Gud vill ha gåvor från oss från ett glatt hjärta, ett tacksamt hjärta, ett berört hjärta. Och Gud var noggrann med det från första stunden av offrande. Att deras givande skulle komma från ett hjärta som var villigt. Och den här tanken återkommer, som vi vet, i det nya förbundet. Där Paulus inskärper, som man sa tidigare, att vi ska ge till Gud efter ett glatt och villigt hjärta. Och jag tror det finns en utmaning i att vi ska ge till Gud och utvecklas i att bli ännu gladare givare. I allting vi ger. Allting vi gör, vår tid, våra prioriteringar, våra pengar och så vidare. Att man tränar sig att bli tacksam till Gud. Allting jag har är inte en självklarhet. Allting jag har är ett resultat av en enda person, och det är Gud själv. Det är Gud själv. Och tror det är det som händer i väckelsetider. Man upplever att det är Gud som ligger bakom allting. Man inser att jag är ingenting i jämförelse med den guden som har skapat mig. Fast vi har gjort oss till gudar på många områden. Nu flyttar jag mig lite här för jag smälter. Så. En liten personlig grej. Jag och Anna-Maria, min fru Anna-Maria. Jag är gift, jag har en fru, två barn och Trivs bra med det. Vi bestämde oss för ett tag sedan, det är väl ett par år sedan, något år sedan, något år sedan här, att vi ska försöka, jag sa försöka ge vårt tionde. Ja, men det tillhör gamla testamentet, säger en del av lag och ordning. Ja, det tillhör gamla förbundet att ge sitt tionde. Faktum är att i det nya förbundet så stannar det inte ens vid tiondet, utan det stannar till att ge av ett glatt och ett fritt hjärta. Men jag personligen tror att tiondet, det är en god biblisk princip. Och ibland så svider det till i köttet. Det gör det även hos Fredrik Gustafsson. När jag går och plockar ut tiondet i minutenautomaten. Jag försöker ha den disciplinen i mitt liv. Man får vara lite personlig. Jag vill inte sätta några krav på någon annan. Jag vill bara berätta. Så här har vi gjort. Så här gör vi. Den här principen vill vi praktisera hemma i vår familj. Lönen kommer. Räknar vi ut 10%. Då plockar vi ut det. Och det kan svida till ibland. Man undrar vad de pengarna kunde ha gjort mycket annat för. Hur ska det gå i slutet av månaden? Det är för mycket månad i slutet av lönen, säger en del. Så kan det vara, va? Det är alldeles för mycket månad i slutet av lönen. Men jag tror att Gud är en trofast Gud och välsignande Gud. Jag ger inte till Gud för att jag ska få tillbaka främst. Jag ger främst till Gud för jag vill visa min tacksamhet till honom. Jag sätter honom främst. Och vi blev faktiskt väldigt utmanade, väldigt uppmuntrade av ungdomar som vi träffade i Rumänien. Och från Anna Marias familj. Oavsett deras inkomster som är bra mycket lägre än våra inkomster. En student i Rumänien tjänar inte många kronor. Och de så hankar sig fram med böcker, med resor, med kläder, med mat och så vidare. Men när det är dags för att ge sin kollekt, ge sitt främsta till Gud, så ger man sitt tionde. Man anordnar konferenser, samlar 1000 studenter och hyr bästa av salarna. Vi tar kulturhuset i den största staden. Vi tar in ett bra ljus, ett bra ljud, en bra talare, bra inbjudningskort, bra fika, bra kaffe, om man har det, va? Vem betalar detta? Nej, vi betalar det av vårt tionde givande. Och jag tänkte, om de kan, så borde väl jag kunna. Man hyr en lokal, man har gudstjänster vecka efter vecka. Församlingen växer. Vem finansierar detta? Går vi utomlands? Nej, vår tionde. Och jag kände, kan de, så kan jag. Och vi försöker, jag säger det en gång till, jag stryker under det. Vi försöker att ge vår tionde. Ibland lyckas det mindre bra. Och det är inte av krav, utan av fri vilja. Det är en god princip. Och jag brukar säga så här. Om det är någonting jag kan ge tillbaka till Gud av det jag tjänar. Och Gud, om vi tar tionde givande principen. Och Gud säger, tiondet, 10% är till mig. Men 90% får du behålla. Och jag säger, får jag behålla 90%? Får jag behålla 90% till mig? Du är generös, Gud. 90%. Vi kan ta ett viljebeslut. Nu ska jag landa. Vi kan ta ett viljebeslut där vi säger att Gud, du är orsaken till att jag finns. Det är du som har skapat mig. Det är du som har lagt ner en plan och en tanke med mitt liv. Det är därför jag vill ära dig och tjäna dig med allt vad jag äger, allt vad jag har, allt vad jag kan göra. Och i allt vill jag sätta dig högst. I min karriär, på mitt jobb, allting som jag äger, alla tillgångar jag har, är ett resultat av att Gud, du har varit trofast emot mig. Jag vill sätta dig högst. Och när farisén kommer till Jesus, Du har 600 över 600 bud att välja på. Och Jesus svarar, av de här så ska du älska Herren din Gud först. Av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft, hela ditt förstånd. Och så fortsätter han, du ska älska din nästa på samma sätt som du älskar dig själv.